Du.
Vilken bra jingle. Otroligt. Nästan, det var lite som en kombo av Bumbibjörnarna och Batman.
Bumbibjörnarna. Du. Det tittar vi på ibland. Det är inget bra program.
Nej, jag vill börja sjunga på Piff och Puff-sången nu. Men det är inte Bumbibjörnarna.
Snälla och rara. Helt underbara. Och deras saga berättas igen. Deras sånger som för många gånger. Djupt in i skogen där lever de än. Pip hurra! För de björnarna. Stötsar fram igenom sagorna. Och vi får följa med. Bumbi bärsaften.
Nej, men nu får det vara det här. Nu är vi en podd.
Ja,
för fan. Herregud. Public service. För fan.
Mitt barn har lärt sig skriva.
Mm.
Hur gammal är hon nu?
Hon är fem.
Fem?
Ja, men fem och ett halvt snart. Och hon började prata jättetidigt. Hon har alltid varit intresserad av ord. Just nu jobbar hon mycket med uttrycket kära hjärtanes då. Mm. Det är väldigt fint. Och hon har liksom skrivit bokstäver ganska länge. Och börjat bokstavera ord. Och vi ska på kalas. K, A, L, A, S. Men hon har liksom inte tidigare knäckt att om hon kan bokstavera ett ord och hon kan bokstäverna så liksom kan hon ju skriva.
Mm.
Men nu, hon satt själv en kväll och så knäckte hon det. Så hon ritade en teckning liksom utifrån ett barnprogram hon har tittat på och så skrev hon så här vilka alla var. Åt lite olika håll och lite intressanta radbyten och så. Men det är liksom, hon skrev!
Bara det.
Och jag är så stolt. Jag var så stolt över mitt barn. Sen skulle vi gå och lägga oss. Och då ville hon ha en knäckemacka. Och jag sa nej, vi ska borsta tänderna och sova nu. Det är för sent. Det skulle du ha tänkt på tidigare. Mitt barn, som har lärt sig skriva precis. Använder denna nyfunna kunskap. Och skriver ett hotbrev till mig.
Det är en bra prioriteringsordning. Ja, men... Först en liten saga, sen kommer hoten.
Men vad skrev hon?
Hon skrev... Om jag inte ihopskrivet i ett ord, mellanrum, mellanord ska vi fortfarande jobba lite på, får en knäckemacka, var liksom underförstått, då skulle hon bara, och så har hon ritat liksom en spiral eller liksom ett litet kludd. Och så illustrerade hon detta genom att skrika runt i en cirkel, vifta med armarna och skrika. Jag förstod att det var svårformulerat. Mm. Jag tycker att hon gjorde sin poäng.
Ja, men det är som att använda emojis liksom.
Ja.
Mm. Alltså hon gjorde en i
skrift. Mm.
Det andra alstret hon har skrivit var ett hotbrev.
Ja, men precis.
Otroligt. Det är roligt bra.
Så hon vet vad hon vill.
Ja. Och hur hon ska få det. Ja. Men jag tycker att det passar ju bra. Alltså Hyckel har ju ändå en historia av att... försöker skicka lite hotbrev dit till andra gycklargrupper. Typ när Ami, som ju tyvärr inte är här idag och poddar för att hon är sjuk. När hon fick anställning i en annan gycklargrupp, en till gycklargrupp. Och de var så himla otydliga över ifall hon skulle göra sommarshower med dem också för hon skulle göra sommarshower. Då skrev jag ett väldigt bra hotbrev och smugglade till dem. Så att jag tänker att det är tydligt att din dotter är en hyckling, Hanna.
Jag ska säga det till henne.
Mm. Ja, så att vi är stolta.
Ja, se om det kommer fler. Jag vet inte om det här är en bra trend eller om jag ska vara orolig på något vis.
Du måste lägga upp en bild på vårt gamla hotbrev och så får du lägga upp en bild på Hycklings hotbrev.
Just det. Men vi skrev ju inte, utan vi klippte ju ut som vi förstår att man ska göra om man ska vara...
Gud, ja, vi har väl sett på film.
Ja, precis. Jag har sett film. Att man klipper ut bokstäver ur tidning liksom och klistrar
in. Det skulle ju mitt barn älska.
Det är ju en...
Det innehåller snabbare. Ju alla de bästa momenten.
Ja, men tips du får från klippa, en hotbrevskrivare till en
du får klistra och hotbrev då. Ja.
Du får klippa, du får klistra, du får hota.
Ja. Hon kommer älska det.
Allt som barn vill.
Ja, men det blev succé skulle jag säga. Vi fick svar ganska snabbt.
Ja. Det är också i hotbrevsformat, även om det bara var svar.
Ja, så det kan man jobba lite på vilken ton man vill ha tillbaka. Att någon inte behöver bli sur bara för att den får ett hotbrev.
Så känns lite
tråkig stämning. Usch.
Jag blev inte sur. Om det fortsätter kommer jag kanske ändra mig. Men jag var fortfarande så himla stolt för att mitt barn har lärt sig skriva.
första hotbrevet är alltid speciellt.
Ja.
Och det var ju någonting, Ami då, stackaren som är sjuk idag, hon skickade ju ett sånt, någon liten video på Instagram där någon har sagt att ha barn är som Stockholmssyndromet. Att de är förjävliga och hemska och att man bara, eller ja, vad det nu sa, som var typ så här att barnen utsätter den för saker, kräver saker, kallar den för saker, och ändå så här i slutet av dagen så är man så här, nej, jag kommer inte lämna, jag kommer stanna här, jag vill vara här, det är här jag vill vara. Och barnen, kanske det är som du, Stockholmssyndromet. Glenda har dig under sitt Stockholmssyndrom. Du var bara stolt, hon hotade dig. Vi får lägga upp den här filmen också. Har du sett den här filmen?
Nej.
Den är otrolig.
Vi ska inte titta på den nu. Ja, jag är stolt över mitt barn.
Vad fint! Hej och välkomna till Public Service. Det är vi som är Gycklargruppen Hyckel. Och idag är det med mig, Jenny.
Och mig, Hanna.
Och mig, Cecilia.
Woo!
Och vi är på samma ställe igen.
Och vi har dessutom varit på spa.
Vi spelar ju in det här ganska långt i förväg innan det släpps. För att det var helt omöjligt att hitta datum när alla kunde. Och så gick Amme och blev sjuk. Så vi blev ändå inte allihop.
Ja. Mm. Efter hon har organiserat en bra spahelg så blev hon sjuk och kunde inte delta.
Det är tråkigt. Men det här är ju sista avsnittet för säsongen. Har man, är det första gången man lyssnar på oss nu så har ni så mycket gött bakom det tiden att gå igenom. Oh my god. Ni vet att bästa sättet att stötta vår podd är att dela, gilla, kommentera, ställa frågor och göra såna här andra saker. Tipsa om podden liksom.
Gör det bara.
Vi har också en Patreon-sida där det finns massa roligt bakom kulisserna. Vi ska också bli bättre på att publicera saker där än oftare. Kanske man inte ska säga.
Det får de upptäcka.
Upptäcka. Ami har ju lovat att hon ska ställa hushållshoroskop till våra Patreons om de vill ha det.
Just det.
Det tänker jag hålla henne skyldig till.
Ja, nej. Det gör helt rätt i. Hotbrev. Hotbrev kan du skriva. Du kan bli blända skriva ett hotbrev till henne. Ja, så blir det
till Patreon. Våra Patreons.
Nej, skriva hotbrev till Ami så att hon gör hushållshoroskopet.
Absolut.
Du ska inte hota våra Patreons. Vi älskar er Patreons. Hanna, du måste fokusera.
Ja. Jag är lite trött. Jag drack vin igår.
Och duschade iskallt på Saltsjöbadens hotell.
Ja, efter ett gott spa, man är liksom uppluckrad och alla leder och muskler är helt mjuka efter ett bubbelbad och bastu. Och så ska man bara duscha av sig kloret liksom. Och puff, så är man tillbaka i alla spänningar igen. För det var så jävla kallt.
Och så gick vi och frågade så här, det finns ingen varmvatten, eller det fanns ingen varmvatten igår när vi skulle duscha. Nej, varmvattenpumpen har ju varit trasig. Ja, men var det inte lite uppfriskande, sa hon, den här receptionisten, och pekade liksom ut på den lilla viken som är utanför i snöstorm. Man bara, jo, alltså det var exakt så som jag föreställde mig att det hade varit att bada ute i viken. Men eftersom att jag nu valde att inte bada ute i viken utan betala massa pengar för att bada på insidan istället. Och då så tänker jag att jag uppskattar att temperaturerna har en viss skillnad. Annars hade jag ju varit... Men hon tittade väldigt frågande på varför vi skulle vilja ta varmvatten. För då var vi ändå i spat och bara, här finns det ingenting. Bara rummet. För rummet kommer det finnas. Det fanns inte något varmvatten. Och det var så kallt på hotellet. Så att det var väldigt fina rum som man kunde gå runt och huttra i.
Vad fint spa.
Men hörni ni, nu när vi släpper det här avsnittet, då är det 20 december. Vilket betyder att Chanukka har hunnit infalla mellan förra avsnittet och det här avsnittet. Massa olja som ska hålla på och räcka i 8 dagar. Man tänder ett ljus var 8:e dag. Jag är ju inte dugg religiös, men jag tycker de ljusstakarna är väldigt fina. Jag har en Noaks ark ljusstake som jag fick av min mormor när jag var liten. Väldigt stolt över. Har heller inga ljus som passar i den. Så varje år så får jag min sambo sitta och karva utanför att jag prompt ändå vill. Jag glömmer alltid bort att tända liksom ett par dagar, så det blir ändå att det liksom är så ojämnt tänt.
Åh, men ni får köpa en sån där. Det finns som en ljuspennvässare.
Ah!
Det är som en stor pennvässare, som du sa.
Men de här är alltså pyttesmå. De är snäppet större än födelsedagsljus, men mindre än julgransljus.
Mm. Men så du kan säkert...
Men du sa att den var stor, så jag tänker att jag behöver typ en som är typ som en sminkpenna.
Men då borde du kunna ta en vanlig...
Sminkpenna? Vässare?
Ja, den är lite större än det.
Det finns ju sådana stora också. Alltså
det finns ju sådana större... tjocka träpennor. Mm. Som kanske är bra.
Ja, kanske.
De blir ju också speciella.
Ja, men det som jag skulle vilja är ju att hitta typ chanukka-ljus. Toppen. Och det finns säkert någonstans, jag vet inte var. Hur som helst, det man gör, och förhoppningsvis, nu spelar vi in det här i förväg, men jag hoppas att jag under de här dagarna har ätit väldigt mycket oljig mat. För det ska man göra, typ fondue och munkar, chips, andra saker med olja. För att man firar oljan helt enkelt.
Mm-hmm.
Oljans högtid, lite som jul också, mycket presenter och sånt till barnen.
Gott.
Mm, väldigt gott.
Oj, vilken hunger.
Oh, wow.
Kurr, det var i min mage.
Är du hungrig?
Otroligt, ja.
Men min mage sa det.
Vilken blick! Åh gud, det hade jag velat filma. Min mage sa det.
Det var... högt och tydligt.
Ja, jag tänkte, blanka eller kurra. Ah, ja.
Blir jag tillräckligt hungrig, då blir det ett hungerhål här. Så om jag gör så här med magen så låter det så.
Mm. Men kan du göra så med din diafragma att du säger frrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr vaknar, ja, men jag har gjort mycket bra andningsövningar och är igång och är liksom på hugget som skådespelare, vilket jag apparently inte är nu då. Då får jag att jag kan, när jag rör min diafragma, då kan jag slappna av så mycket att min bröstkorg är lite för tight. Och när diafragman liksom slappnar av ordentligt och åker ner under liksom revbenen. Diafragman sitter ju mellan revbenen, på nederdelen av revbenen, för det som inte vet det. Och då är det som att den så här blubblub, åker ut, och då gör den ett sånt ljud. Vilket är ganska problematiskt på scen. När man ska ju ta djupandas och liksom släppa mellan att man pratar. För då kan den ibland, om jag inte liksom verkligen har jobbat igenom det innan jag går in på scenen, då börjar den med det på scenen. Av att lungorna liksom trycker ut den och så är det så här, det hade jag panik över på min, under min magisterutbildning. Jag kommer aldrig kunna bli skådespelare, för det kommer bara låta när jag går runt på scen.
Jag har ju ett annat så här, mic-problem. Alltså mina käkar knäpper ju så in i bägen. Så när jag sjunger på scen så tycker jag verkligen att det liksom ekar ut genom munnen ibland. Där, knock!
Kan du göra ett sånt knock?
Ja, jag inte. Varsågoda. Det har också varit en så här återkommande spexig sak när man kanske dejtar någon ny. Mm. Och så ska man hångla lite och så bara, knock! Vad romantiskt det blir.
Perfekt, perfekt. Ja, knock, knock. Har ni andra roliga partytrick med kroppen? Gärna som gör ljud, för att det funkar inte för podd. Man kan ju så här rulla tungan på olika sätt, vifta med näsborrarna. Jag kan vifta med näsborrarna inåt, tycker jag, min partner är väldigt roligt så här.
Jättefint.
Tack.
Nej, jag tänker på mina barn igen, men det är inget partytrick. Min femåring är jättefascinerad nu att hon kan prutta tyst.
No!
Så säger det ganska ofta. Och så är hon oförskämt glad ut.
Ja, vad fint.
Jag pratar tyst. Eller så kommer hon fram så här. Och liksom, förlåt, jag kan inte visa. Så här, lägger armbågarna i ens knä om man sitter vid bordet eller något. Så tittar hon på en så här, lite som en kerub. Jag pratar tyst. Men det är partytrick.
Nej,
jag är dålig på fest nu för tiden.
Ja, men man behöver inte, men man kan ju ha partytrick hemma. Jag tycker så här, nakenskak hemma. När man har duschat. Kroppen gör väldigt många roliga ljud. Flopp, flopp, flopp. Alltså att slänga ihop sina lår när man precis har duschat och är lite blöt. Det är ju väldigt kul.
Men har du gjort det på ett party någon gång?
Nej, men jag har ju väl ett eget party för i helvete. Jag är väl rolig i mig själv. Min sambo får en egen fest. Ja, ni kanske inte har varit bjudna bara. Jag kanske bara bjuder mig själv. På min nackenskaksfest.
Men jag upptäckte kanske partytrick. Ja, stretch it a bit far. Ja, stretch it. När jag ligger naken på rygg, så mina bröst har blivit så stora och så har de blivit lite mindre, lite säckigare, inte mindre. Så att när jag ligger på rygg så blir jag typ helt platt, för brösten liksom floppar ut ner i armhålorna.
Ah, coolt.
Ja. Men det är party Inte så mycket party. Men nej, ganska coolt. Så ny du... utsikt neråt.
Jaha, det har jag alltid. Jag förstår inte, jag fattar inte. Att, jag tänker bara, jag har så. Jag är byggd så.
Nej, men förut har de ju liksom legat lite mer som att de så här flyter ut uppe på bröstkorgen. Mm. Men det här att de liksom glider ner. Just
armhålan är kul. Då kan du ju så stoppa in dem i armhålan och bara, ja, nu går vi. Nej, nej,
mitt
nej,
yngsta barn har ett partytrick. Hon har så lång tunga. Hon kan slicka sig på bröstkorgen. Eller på magen.
Åh, ja, oh, men jag kan slicka mig på bröstvårtan.
Ja, men det kan jag också. Men det är ju liksom för att man kan, att ens bröst är lite flexibla. Hon slickar, hon har inga bröst som står ut. Men hon har lång tunga.
Det är extremt imponerande. Wow! Mm. Cecilia kan också.
Jag har ett nytt partytrick. Jag kan slicka mig på bröstkorgen. Jag måste se både smart och snygg ut när jag gör
det. Very sexy. Jag har just nu lite nackspärr, så att det, ja, jag tror jag inte kände... på min förmåga här.
Ni får ju fota det här.
Jag kände det också.
Ja, faktiskt.
Herregud, alltså...
Ja, det var faktiskt jättefint.
Tack.
Men nej, kom... ska vi...
Okej, okay, så det kommer bild på det här.
Nu fick Cecilia se bilden. Vad känner du när du ser det?
Jag känner att...
Party?
Otroligt. Otroligt party. Att snälla, snälla, bli patrons.
Så kan ni också njuta av det. Men jag ser också på ett party, man kommer in i ett kök hos någon man inte känner och möts av den här blicken. När Cecilia slickar sig
själv. Det här kanske bara hamnar på Patreon-sidan. Så kan det vara.
Det är okay.
Men det var värt det, så att säga. Jag har gjort värre saker i den här podden.
Vad ska vi prata om?
Vad ska vi prata om? Vad ska ni prata om?
Alltså...
Vi hade ju ett...
Vi hade en plan.
Ja, jag tjuvläste. Vi ska prata om
ångest.
Ja, that was where I was going. Men,
jag hade glömt bort.
Nej, men det här har varit Chanukka. Chanukkan är slut. Och nu ska vi in i jul. Och det ska bli nytt år och alltihopa. Och jag tänker att det här är ju också så här högtider. Och för att de är högtider, då märker man om man är ensam. Det är ju så här familjens högtid och det är kompisarnas högtid och det är nyårsafton och man vet inte, är man bjuden? Har någon hört av sig? Har någon tackat ja om man själv har bjudit? Man kanske aldrig blir bjuden eller liksom, och man kanske inte har familj att vara med. Eller så har man det, men man kanske ändå har ångest eller känner sig ensam eller att det är stressigt. Och då tänker jag så här att jag blir nyfiken på, för jag har ganska nyligen fattat hur olika folks ångest är, att alla inte har samma ångest som jag. Och då blir jag nyfiken på hur ser er ångest ut? Jag tänker att vi ska snacka lite om ångest och vad man kan göra. Om ni har några tips eller om ni inte har tips. Men bara vill berätta lite om det så kanske man inte känner sig så ensam. Det är säkert fler som lyssnar på det här.
Vill du ha tips på hur man skaffar sig ångest? Eller hur man...
Jag behöver absolut inga tips om man skaffar sig ångest. Nej. Jag tänker mer att vi gör det här. Det är andra som lyssnar på den här podden. Ja. Det är inte bara ett samtal från oss tre.
Nej. Utan jag tänker att man kan... Jag har lite olika tips.
Ja, du kör.
Man kan lyssna på förra avsnittet och skaffa sig ångest.
Ja, det är bra. Men jag tänker att vi börjar i hur ser er ångest ut?
Kan inte någon annan börja? Ja,
han du menar just... jag? Ja. Ami? Nej, just det, hon är inte här. Hur den ser ut? Alltså, vad den består i?
Ja, varför får du ångest?
Eller hur stora öron den har?
Du får svara på det sättet som du tolkar.
Lång nos, svarta, alltså, långa klor och... men jag har varit duktig på att ha hälsoångest. Alltid varit väldigt rädd för att bli sjuk. Cancer har varit återkommande, panik. Men sen så fick jag ju det. Och det har inte alls hjälpt. Så att jag har inget bra tips mot det.
Inget för KBT? Att
nej,
har, nej,
nej, nej. Jag,
KBT alltså.
Jag gillar inte KBT. Jag gick i KBT för några år sedan. Men jag ville så himla gärna vara duktig. Så jag började ljuga om att jag hade gjort en massa uppgifter som hon hade gett. Bara, du ska göra det här. Och jag bara, ja. Och så vill hon bara, visst har det gått bättre? Och jag bara, jättemycket bättre känns. Ja, nu är jag botad. Ja, det känner jag nu. Tack, det var fint. Så det går liksom inte att min people pleasing-sida gick liksom inte ihop med KBT. Jag vill inte att hon skulle känna sig misslyckad med
nej,
att jag...
Ja. Nej,
du... Så då blir det så. Men jag tror att min hälsoångest kommer bestå egentligen. Och jag har inga tips för att få bort det. Utan man får sitta lite med sin skit. Distrahera sig.
Jag tänker också, men jag tänker att så här, tipsen inte behöver vara att man så här, hur man ska få bort det. För det är ju, tänker jag, en lång terapi. Men typ, vad gör du när du får hälsan? Finns det några sätt, några saker du, hur du har hanterat det?
Ja, oavsett, liksom... för min del så, jag gillar ju att jobba med händerna. Jag tänker så, vad man än gillar, alltså som man kan mata hjärnan med saker man tycker om och mår bra av. Eller bara distrahera den med någonting annat. Så att jag har handarbetat mycket, jag har lärt mig sy handskar, jag har lärt mig brodera, alltså nu när jag har varit sjuk. Så då har jag liksom, ja, hållit händerna upptagna med att lösa sådana problem.
Mm.
Och då är hjärnan inte så benägen att göra fler saker samtidigt, för den orkar inte det.
Ja, det är bra tips, det ja. Har jag också nyttjat.
Och sen så har man jättemycket panik så är det ut och springa är jättebra. För det är också någon slags stressrelease att... Kroppen tänker att ah, nu har vi ångest, nu är vi jagade av något superfarligt, allt är jättefarligt. Och så kommer man ut och springer. Ja, ah, men nu springer vi åtminstone ifrån den här björnen eller vad det är.
Mm.
Det är ju toppen. Vi gör något. Ja, så att mata hjärnan med gott.
Mycket fint, mycket bra.
Eller det funkar för mig. Jag har också gjort ett regnbågsskägg.
Mm.
Jag är ju maskör, mask- och perukdesigner, så jag passade på när jag var sjukskriven ändå att göra mitt drömskägg.
Mm.
Det är fantastiskt. Det är det som vi hade i somras.
Ja, jag är jättenöjd över den. Regnbågshår och glitter har jag liksom knutat in.
Det är så jävla fint.
Det är mäktigt skägg alltså. Mm. Det kan vi också lägga upp, så ni får se den.
Ja, det är så himla fint.
Och den kanske kan hjälpa någon sång att titta på någonting annat.
Ja, gud ja. Säkert. Men vad, är det något som är så här, har du fått något tips någon gång som du tyckte var skit? Har du provat något som bara gjorde allting värre?
Jag tycker ofta man får tipset, har du provat mindfulness? Jag bara, alltså när jag sitter och har panik och jag har liksom haft cancer nu då, och så ska man sitta och bara stirra på sin cancerångest, alltså det hjälper verkligen inte. Det funkar inte att andas i fyrkant, för den är kvar här liksom. Ja. Vi måste göra någonting annat. Så att jag går till en psykolog på onkologen, så det är en psyko-onkolog. Och jag pratade om det här, bara, säg inte mindfulness, för då skriker jag. Hon bara, jag tycker inte att du ska prova mindfulness. Och det var så himla bra, jag bara, tack! Det vet jag inte! Så man sitter och stuvas liksom och bara utsätta sig. Och det är onödigt.
Men finns det någon ångest under livet eller så här, som du kan känna att så här, som du kan titta tillbaka på och bara vad tråkigt att jag hade ångest över det här? Eller är ångesten konstant? Eller alltså,
är inte konstant?
Nej.
Ingen ångest är konstant.
Nej, men liksom har det varit samma saker som, eller har det någonting som du har kommit ifrån, som du har typ vuxit ifrån eller som du har...
Nu känns det som att man har liksom en ångest färskt i minnet och alla annan ångest har bleknat i skuggan av cancerångest. Så att,
det också...
har du små problem, skaffa stora.
Ja.
För då har du inte längre små problem.
Ja. Nej, det är jättebra.
Ja.
Otroligt bra.
Ja. Varsågoda, Dr. Jenny har talat.
Ja, otroligt bra.
Okej. Ska se vad jag kan hitta på. Vad har jag för ångest? Nej, men jag har ju haft ångest liksom mycket, väldigt länge. Jag mådde jättedåligt när jag gick gymnasiet. Det är ju liksom 20 år sedan. Och så har det följt med i alla år tills jag gick i väggen för, det blir nog snart 4 år sedan. Och min ångest är liksom att en otroligt stark känsla av att jag är fel. Jag har inte rätt att vara här. Det vore bäst om jag försvann. Och det finns liksom specifika ramsor med fula ord och liksom förolämpningar och sånt som liksom rullar på repeat. Och så spiralar man olika djupt i det där. Och periodvis är det väldigt, väldigt mycket. Och andra perioder i livet knappt alls. Det har varit självskadebeteenden och sånt som också hänger ihop med det där när det är som värst. Och det har ju varit jättejobbigt. Jag konstaterade det kanske några veckor sedan när jag gick över vi bor jättenära Klarälven, så man går över en bro väldigt ofta. Att jag kunde gå över bron utan att fundera på att jag ju borde hoppa i vattnet, för att jag ju ändå inte har någon rätt att vara här. Och att nu har jag ju gått över den här bron typ varje dag utan att tänkt den tanken en enda gång på hela sommaren, hela det här året. Och förut var det liksom, när jag mådde som sämst i min utmattning, så var det ju liksom ibland det enda jag tänkte på. Så, ja.
Vad har liksom kunnat hjälpa dig i det här då?
Men hålla händerna sysselsatta är jättebra. När det är liksom akut ångest att spela mobilspel. Bara liksom att hålla huvudet sysselsatt med något annat när det är liksom som värst. Att ha stöd av de människor runt omkring en. Inte springa därifrån fast man mår dåligt.
Hur får du det stödet då?
Jag har till slut hittat mig en man som inte blir rädd när jag mår dåligt, utan tänker, jaha, hur kan jag hjälpa dig? Och som sitter bredvid och väntar tills, nu låter det som att du andas lite lugnare. Vill du ha en kram?
Säger han saker eller är det liksom specifika? För jag tänker, det finns säkert de som är liksom anhöriga som lyssnar på, eller folk som har ångest men som också är andra. Vad gör han som hjälper? Och så går det att berätta ännu mer?
Ja, men det är nog liksom grundinställningen han har, att jag är inte rädd för det som händer. Jag är här tillsammans med dig genom det. Vi har vid andra tillfällen pratat om, vad vill du att jag ska göra? Han har liksom öppnat upp och tillåtit ett samtal om att jag får lov att uttrycka mina behov. Jag får lov att säga nej, jag vill inte ha en kram nu. Och att vi också efteråt och vid andra tillfällen kan prata om, Vad behöver du att jag gör? Funkar det här bra? Och han har också kommit med förslag. Ska jag tvinga ut dig att gå på en promenad? Ska jag prata om helt andra saker med dig? Ska jag låta dig vara i fred? Ska jag bara sitta här bredvid dig? Och att det också har gjort att jag har behövt tänka efter. Vad är det jag behöver? Vad gör att jag mår bättre? Och det är det. Sen är det skitsvårt att göra de där sakerna man mår bra av när man mår dåligt. För att det känns inte värt det. Men det är värt det. I det långa loppet.
Vad heter det? Du har sagt någon gång att han, typ när vi ska åka på turné. Och du liksom, du fick någon ångest på slag. Att han hjälpte dig att struka upp liksom. Resa.
Ja, men precis.
Vad var han gjorde då?
Jag tycker ofta det är svårt att åka hemifrån. Också när så här, det känns som, det är otydligt. Jag vet inte riktigt vad som förväntas av mig. Och det är liksom många saker blir en stor oöverblickbar grej. Och då liksom hjälper han mig ibland med att, okej, men vad är det du ska göra? När går ditt tåg? Vad behöver du packa? Vad kan du göra för att underlätta? Typ skriv ett schema, skriv listor, sortera upp. Och när det blir många små saker som jag kan, varje enskild sak kan jag hantera, så blir det mycket lättare. Men när det är den där stora gröten så bara, det går inte. Jag kan inte. Jag kommer, om jag sätter mig på det där tåget, jag kommer bryta ihop. Det kommer inte bli bra för någon om jag gör det här. Du ska ju inte göra allt det där samtidigt. Det är sällan så stora paket och sjok som liksom överröser en.
Har du gjort någonting någon gång som har gjort, eller samma fråga som till dig? Alltså något tips du fått som bara du inte tycker är bra? Eller som du tyckte bara gjorde allting sämre? Eller de som du bara, eller som du har fått och inte provat för att du tycker det verkar dåligt, men som du inte vet om det är dåligt.
Oj. Alltså det som inte funkar är ju att bli arg på sig själv för att man mår dåligt. Och säga, skärp dig, ryck upp dig.
Mm.
Det blir ytterligare en sak man kan misslyckas med. Mm. Och så ramlar man ner ett trappsteg till.
Mm.
Det är jättedåligt. Men det finns... jag gick till en... det här är ett tips som jag inte riktigt vet om det lyckas eller om det är genialt eller om det är jättekonstigt. Men jag gick till en kurator en sväng på vårdcentralen här nu. Och vi gjorde liksom lite olika övningar och så. Och men så sa hon att den här rösten som liksom säger elaka saker till dig, de här ramserna du har. Du som är skådespelare, kan du inte prova att byta ut den? Vad händer om den liksom låter jättelöjligt? Och då, utan att man tar något liksom beslut, utan att man tänker efter eller liksom, ja, så dyker Johan Glans upp i mitt huvud. och så plötsligt är det, ja, men hans röst, hans uppsyn som är sådär liksom förvånat, oskyldig, fast det var nog mitt fel ändå. Som säger liksom, du är värdelös. Jävla hora. det blir faktiskt inte lika dramatiskt då.
Hora. Vad dålig du är. Ja, men... det är lättare att hantera.
Mm. Ja, men det blir något annat i alla fall. Det blir lite variation. Mm.
Alltså det känns som att vi måste meddela honom på något vis att ur djupet av Hannas ångest, där är du, Johan Glans.
Kan någon, om någon känner Johan Glans eller bara kan tagga in honom i det här då, så gör det. Så kan han få veta att han är din ångest, men han hjälper också till lite grann.
Ja, och det blir ju liksom, det blir ju extra... märkligt då om man så här, ja men man ligger och kramas, man kanske ska ha sex och så liksom kommer det där ångesten igen och så bara, du är ful så bara, då är det jag, min man och Johan Glans som ligger där i sängen och liksom, jaha ska det bli sex, ska det bli ångest.
Jag tror.
Herregud. Åh, vad roligt.
Och då, och så liksom, och så blir det ett lager till på det där. Att man liksom såhär, fast nu är ju han här. Det här är ju jättekonstigt.
Har du berättat det här för din man?
Ja.
Ja.
Så han pratar också om Johan Glans ibland.
I sängen?
Ja. Då blir det ännu konstigare.
Om du har ångest och dirty talka om Johan Glans. Johan Glans är det nya dirty talket.
Oh. Alltså, fast, ja, nej. Alltså, sex och ångest är ju inte en bra kombo.
Nej,
det är liksom, det är man kan säga att det är två krafter som inte går ihop.
Helt motsatsen till varandra. Ja.
Mm.
Ändå en fin bild att se dig, du och din man.
Ja.
Och jämte sängen står Johan Glans.
Alltså, Johan Glans, vill inte du, kan inte du, om jag vill lyssna på det här, kan inte du vara med i en sketch som vi gör om det här? Snälla. Ja, alltså kan någon, känner någon Johan Glans? Vi behöver verkligen göra en sketch om det. Det här är anti-ångest med hyckel och Johan Glans. Jag tycker, nu får du ställa upp här inför julen och nyår. Det är många som har ångest som skulle behöva dig. Ja.
Jävla hora.
Ja.
Oh, I'm cured.
Ja.
Ja, men så det här kan man ju testa.
När man sminkar sig på morgonen och säger så här, vad ful du är. Man bara,
du är med i sandbite.
Ja, man bara, du är med. Fuck you. Jävla as. Hur mycket är det lättare att fundera? Jag känner det. Det kommer vara otroligt bra tips.
Ja, men jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Om det är bra eller dåligt. Det är intressant.
Det blir lite roligt åtminstone. Och rolighet jagar ju ändå, humor jagar ju. Ångesten.
Mm.
Och det är trevligt.
Humor är bra. Vad har haft, tror du, den största inverkan på att du inte har haft lika mycket ångest i år?
Jag har fått vila. Jag har fått tillbaka liksom ork. Jag har fått göra det i min egen takt. Jag har tagit så mycket hjälp jag har kunnat utifrån. Vi har fått jättemycket hjälp med våra barn. Jag har pratat med kurator och psykolog och vi har gått till familjeterapi och min man. Vi pratade med en arbetsterapeut. Vi har liksom insett att jag har ångest, han har ADHD. Vardagen är svår.
Mm.
Vi tar all hjälp vi kan få för att vi vill att det ska vara bra.
Så det är ångest, ADHD och hotbrev.
Himla bra kombo.
Och maskar.
Och Johan Glans då.
Och Johan Glans.
Men vad heter det? Jag skulle ställa någon fråga. Fan vad jag skulle fråga.
Men du då? Vad har du för ångest, Cecilia?
Hur ser din ångest ut?
Står du här och försöker undvika din ångest?
Ja.
Vilken kväskratt. Nej.
Vi vet att du har den. Fram med den nu.
Nej, det är inte alls bekvämt. Jag är helt svettig.
Du så flyttade längre och längre från micken. Nu måste du byta rum snart.
Tänk på Johan Glans.
Det går till du för.
Oh, shit.
Nej, men jag mår bra.
Är du säker på dig?
Vad menar du? Jag har också haft ångest sen jag var liten. Jag började få så här hjärtklappning och andningsnöd typ när jag var kanske 5. Alltså jag var jätteliten när de åkte in till barnsjukhuset och så här, att jag sa att jag inte fick luft liksom.
Mm.
Jag fick liksom luft men det var som att den inte kom in. Så att jag låg liksom inte höll på att kvävas men jag var liksom fundersam. Och då sa de att de kallade det för lufthunger. Vilket väl mycket, mycket senare, jag fattade liksom inte då att det var ångest på något sätt. Utan jag var så här, jaha, behöver man det? Och sen vet jag, i högstadiet så gick jag väldigt mycket till skolsköterskan och fick andas blå luft. Så här, som hon pratade om, att så här, den är... Tänk att du sitter och så andas du in och så är luften egentligen blå. Men man ser inte det när den är utspridd. Så att när du andas in, så ju närmare den kommer näsan och munnen, desto tydligare blir färgen och blir mörkare och mörkare. Och sen åker den ner i lungorna och så är det massa blått. Och sen så åker det blåa upp igen och så åker det ut och så bara diffusar det liksom ut i luften tills det inte syns igen. Så fick jag sitta så ganska mycket. Och jag tänkte väl inte på det, att det var något konstigt liksom. Och var väldigt stressad och fick... ont i magen och fick bara äta potatismos eller bara banal så här, för att jag hade så ont i magen för att jag var så stressad och mådde dåligt liksom. Men jag tänkte liksom inte på det som att må dåligt. Jag tänkte bara att det var så vanligt liksom. Eller jag mådde alltid så. Så att jag, precis som att jag aldrig har kunnat sova, att det var ju liksom väldigt sent som jag, alltså det är ju när jag var 30 som jag fattade att mina sömnsvårigheter var någonting som man skulle kunna göra någonting åt. Att alla bara, men käkar du inte sånt här melanin eller sömntabletter eller sånt? Och jag bara så här, men varför skulle jag göra det? Alltså det tar 3 timmar att somna in. Och sen vaknar jag flera gånger per natt. Och så har jag aldrig sovit mer än. Alltså så har jag alltid varit sen jag var pytteliten. Och så folk säger, men varför pratar du inte om det här med dina föräldrar? Typ. Man bara, men det fattar man ju inte heller att man ska göra. Och inte för att hålla det hemligt, tror jag. Eller jag kan inte minnas det som det i alla fall. Utan bara för att jag inte reflekterade över att det var någonting som var konstigt. Utan, men så gick vi ju till doktorn och jag fick ju så här magsårsmedicin och liksom sådana grejer. Men jag vet inte vad man skulle ha gjort liksom. Ja, men sen när man har blivit vuxen och börjat så här gå till psykolog eller börjat, eller alltså... Jag gick ju till skolsyster redan när jag gick i högstadiet och sen gick jag till kuratorn på gymnasiet väldigt mycket. Men då hände också en massa liksom, trauman i det. Och så då var det kopplat till saker som hade hänt. Och då överskuggade det lite att jag alltid hade haft ångest. För då var det så tydligt att så här... Men då mådde jag så dåligt vid ett tillfälle att jag bröt ihop. Liksom. Jag var på väg till kuratorn. Vi skulle vara till att jag behövde hitta henne. Och så föll jag ihop utanför hennes kontor. Jag kunde liksom inte ta mig in. Och då kom hon ut och bara... Nu! Du kanske vill prata med mig. Du är så här. Och just då så kom jag ihåg någon gång. Jag hade sagt till någon psykolog. Vi hade någon skolkurator eller någonting i typ 6:an. som jag hade bokat tid hos av någon anledning. Och som kom in i klassrummet en dag. Alltså så här, när jag hade bokat och bara, Cecilia, du ville boka tid. Du ska ju komma och prata hos mig. Och jag bara stirrade på honom och bara, nej, jag har inte bokat tid. Hon bara, jo, det har du. Och jag bara, nej, du har ju fel. Alltså så här, jag var bara blånekade och sa i princip att hon var dum. Alltså, jag var bara så här, du, vad hittar du på? Jag blev så arg. Så att jag gick aldrig dit. Nej. Det var ju bara, jag är fortfarande, nu hade jag liksom förträngt den här händelsen. Den har jag, kom jag ihåg liksom ganska nyligen. Och liksom det här hur man bara switchar i huvudet och är så här, jag kommer absolut inte stå för det här. Det här går ju inte för hela klassen, nej. Mm. Vad är det här för en vansinnig tant som säger att jag skulle gå till psykolog? Nej, det behöver jag inte. Jag kommer aldrig mer söka hjälp, hej då! typ. Jag minns inte alls varför. Eller jag fattar ju att jag väl mådde dåligt, I guess. Men, och jag vet inte riktigt vad grunden är till det här heller. Men så går jag till psykolog, har gått fram och tillbaka genom åren för olika orsaker. Och blivit lite utbränd och så här, när man börjar gå hem och ta med sig cyklar in i lägenheten typ. Och bara, den här skulle jag ju parkerat ute på gården. Eller va? Varför är du med mig upp? Liksom, det var jättekrångligt att ta med dig. Men man har liksom inte, eller så här, glömmer bort ord och koder och allt sånt där. Och också, ja, men olika saker som har varit. Och så har det ju gått upp och ner. Och det tar uttryck på olika sätt. För mig är det nog ett bra sätt, eller liksom för mig, jag har ju vänt mig till teatern liksom, på något sätt. Alltså, eller jag har också vänt mig till så här, till hårt arbete, till skolan, till att gå, alltså naturvetenskap, att fysik B, att bara plugga, lära sig allt, att vara ockuperad med saker. Svåra matteproblem är toppen. Jag är inte en handarbetarperson. Det fuckar upp mig gärna. Jag blir så stressad. Det är rakt in i min ångest snarare. Jag vill typ kräkas av att tänka på att jag ska behöva handarbeta. För då fylls jag bara upp av min ångest liksom.
Jag tror att det mest ångestfyllda jag faktiskt har sett dig, det var när vi skulle köpa tyger till en dräkter till en föreställning.
Mm.
Stod bakom flisen och grät, tror jag.
Ja, ja men för det är liksom så här, nej, det är liksom, det finns ingen inspiration för mig i det, eller verklighetsflykt, utan det är bara att man ska, alltså, jag vet inte varför, men det går ju liksom. Men däremot så här, jag kan sitta med svåra matteproblem, jag kan sitta och lösa fysik, på scen är det toppen, för då är jag inte mig själv, jättebra, i musik, alltså att skapa saker väldigt aktivt, eller att jobba väldigt, väldigt hårt och väldigt intensivt, att skriva och vara. Och det hjälper jättemycket för mig att få gå in i liksom. Och sen såklart att hänga med kompisar, att prata om andra saker. Att få liksom distans, att få göra humor, att få...
Ja, det är ju fantastiskt.
Ja.
Att få skratta åt sin förlossning som faktiskt var jobbig. Det har också varit jätteviktigt för mig.
Ja, och jag tror att så här, det... Alltså att det finns någonting i att få älta saker på ett kreativt sätt.
Mm.
Alltså att ibland så tycker jag att man pratar att man ska inte älta grejer, man får ångest av att man... Och så är det så här, men det här är ju också det som upptar. Och det är svårt att sätta fingret tycker jag. För min ångest då, den är som sagt, den är väldigt diffus. Den handlar väldigt mycket om att jag inte räcker till, att jag är dålig.
Mm.
Att jag är värdelös och att jag liksom, att ingen tycker om mig. Att min självkänsla är liksom dålig bara.
Mm.
Och det är också så svårt att förstå vad det är liksom. Men det är väldigt diffust. Det är också så att psykologer blir vansinniga på mig. För att det är så något nytt varje gång. Och det är ju för att den inte är kopplad till specifika saker. Utan att den bara är någon sorts grundångest. Som kommer och går liksom. Men då är det också så härligt att få bara pausa och få vara med. Och få göra humor och få driva om... Att just få älta det som just då är. Och få skämta om det.
Mm. Mm.
Så att man inte liksom... För jag tycker att det sämsta tipset jag har fått är att jag inte ska älta saker.
Har du provat att skärpa dig?
Ja, men lite så. Jag fick så här, nu ältar du. Jag gick till någon som bara viskar. Först gick jag till en sjuk huvudsnubbe som började... Han pratade om sig själv hela träffen. Utan att, och försökte tipsa. Och så sa han ingenting om så här, vad... Jag hann inte säga varför jag var där, liksom. Och sen så försökte jag säga lite att jag hade ångest. Och så var han så här, ha, sen är familjesituationen. Så bara, men jag har sambo. Ja, jag är ju också parterapeut. Och man bara, nu är jag ju inte här för min det alls. Nej, men det är ju ofta, det kan ju ha väldigt mycket ångest i så här, heterosexuella relationer. För kvinnan lever i framtiden och mannen lever i nuet. Och då är det jättesvårt. Och man bara, så det enda jag fått ut här, det är att jag, att det är mig det är fel på i min relation också. Vilket inte är därför jag är här och har ångest. Men det är bra, då vet jag det.
Men nu har jag ångest även för detta.
Ja, så det är toppen. Men sen då bytte jag då, för då när jag kom ut därifrån så var receptionisten som satt precis utanför. Hon tittade på mig och hon bara, nu ser det ut som att du mår sämre än när du gick in. Om du vill byta. Alltså det var hon som fångade upp mig, för jag var ju bara så här, jag ska bara gå. Mm. Vilket är min strategi ofta. Det har ju du upplevt, Jenny, när vi varit på...
När det krisar så...
I tygaffären.
Eller på akuten.
Ja.
Va? Nu vill Cecilia gå.
Ja.
Ja, om jag inte känner mig trygg, då vill jag, ja, då går jag. Jag är inte intresserad av att stanna kvar och, vara, och försöka lösa någonting mer, utan då vill jag därifrån. Och sen bara inte dyka upp igen. Men då fångade den här receptionisten in mig och sa att nu jag kan boka någon annan. Då bokade hon in mot en annan som verkade trevlig från början. Som pratade så här hela tiden. Nu kanske det är så att du ältar. Cissi, vet du vad älta är för någonting? Ja, det vet jag. Det är att tankarna kommer tillbaka. Och så ältar man, och så ältar. Man bara, gud, jag får sån ångest av att bara vara i det där. Det var så hemskt. Alltså han, åh gud. Och så var han, och jag bara så här, men nu vet du inte heller du varför jag är här än. Du har inte tagit reda på det. Han var också skällde ganska mycket på mig för att han inte kunde sätta in mitt fack. Och jag bara, det är faktiskt inte mitt jobb, det är ditt jobb. Det är du som har gått kursen. Mm. Du får sätta in mig i vilket fack du vill. Jag skiter i vilket fack jag hamnar i. Jag är här för att prata med någon, du får ju göra den delen. Men han var väldigt arg på att han inte kunde sätta placera mig i ett fack. Men det hjälpte i alla fall inte alls. Att inte, eller det, jag fattar vad han menar. Men jag tycker att det vi gör på scen är ju... Alltså typ med livmodertapp och jag-sången. Mm. Den är ju ett ältande. För att, eller vi sjunger den om och om igen. Och det hjälper att göra det. Och så får man ju älta på ett bra sätt. Alltså jag fattar att man inte kan älta och sitta och bara, sen var det här skit. Om och om igen och inte göra någonting åt det. Man behöver ju förändra sin situation såklart. Att så här, det här fortsätter hända varje gång jag gör så här. Men det är något i... Ja, alltså det är klart att man inte ska älta. Men jag tyckte att det var ett icke-konstruktivt tips.
Men har du också provat olika, ja men KBT och, vad heter det då? Psykoanalys och...
Eller medicin.
Eller medicin?
Inte provat medicin. Jag har provat KBT och psykoanalys. Och KBT har funkat, alltså jag gick hos en person i ett år. Men jättebra, som jag fick via Region Stockholm. Och då fick jag 50 minuter per gång, hur många gånger jag ville typ. Och det här var ju kanske 10 år sedan typ. Och det var jättebra, för jag bråkade så mycket med honom, jag tyckte han var dum i huvudet på väldigt många sätt. Men jag fick säga det, jag fick liksom vara så här, jag tycker inte du förstår mig. Och så bara, men läs inte av situationen, för det som jag hamnar i att jag läser av situationerna enligt mig, det kan man ju inte göra, ingen är tankeläsare, man kan känna att man gör det.
Mm.
Och det är jätteprovocerande när någon säger att man inte kan det. Men man kan inte, alltså folk är ju känsliga, folk uppfattar, vi är ju sociala varelser, så alla läser av alla situationer, så är det ju i grunden. Kan man vara lite vassare och lite så här, mer lyhörd för saker, men man kan aldrig veta vad någon annan ska göra, man kan, och att börja ta ansvar för att någon inte ska reagera på sätt, det är liksom hela mitt liv på något sätt, och där går jag väldigt gärna in, och jag dras väldigt mycket till den typen av relationer som är lite dåliga, där jag får öva på det här på något sätt, antar jag. Jag misstänker att jag väl tränade upp det när jag var liten av någon jävla anledning, och nu dras jag väldigt mycket till sådana relationer, inte kärleksrelationer, men andra relationer, dras jag väldigt mycket till folk som är lite taskiga liksom. Jättedåligt, ett otroligt bra sätt att upprätthålla sin ångest.
Är det en hint till oss nu, Cecilia?
Ja, ni är as. Era
fuckers.
Ja, så jag vill bara egentligen i den här podden säga att jag jobbar med rövhattar. Nej, det är det inte. Men jag har sett mitt mönster, alltså så här att jag gärna, man gör ju så. Man hittar ju folk som bekräftar ens självkänsla, tyvärr. Man hittar ju sällan folk som, alltså på första försöket så letar man ju sällan folk som får något att må bra, utan man letar ju folk som bekräftar det man själv har som uppfattning om sig själv. Mm. Vilket ju är ett jättestort problem. Mm. För att om man då har dålig självkänsla så hittar man ju någon som bekräftar att man har en dålig självkänsla. Mm. Och då man då känner, men jag är så himla bra på att se till att någon inte blir arg. Då hittar man ju någon som lätt blir arg, som man då hela tiden får försöka anpassa sig till, och sen får man jättehög ångest för det här. Är ju liksom människan i någon sorts nätskal, som jag har fattat det. Och då har jag gått i KBT för det. Och det var jätteprovocerande när han sa så här, sluta läsa av situationer. Mm. Och jag, men det är som att du ber mig läsa en bok och inte förstå vad det som står. Det är så det känns, liksom. Att läsa boken och att inte ta in det som står. Men han bara, ja, men du får känna så. Du får ändå, gör inte det här. Det är det som, alltså så här, don't do it. Mm. Och det var hemskt. Det blev liksom jättekonstigt i början. Alltså att försöka leva utan att ta ansvar för vad någon annan skulle. Jag hade säkert varit bättre på att ta medicin, tror jag. Men det hjälpte. Gjorde det. Vilket också var ett stort bråk vi hade. Så han bara så här, att bara, men du mår ju bättre. Och man bara, men det är inte för att du har gjort något. Men han liksom lät mig bråka. Han lät mig bli förbannad. Och det var väldigt skönt. Mm. Och det tycker jag, det är nog mitt bästa tips. Alltså när man söker hjälp. Att, för jag tror att det är väldigt lätt att man blir en people pleaser även till sin psykolog. Och mitt bästa tips är att påminna sig själv om och söka stöd i sina vänner, att så här, man behöver inte ta ansvar för psykologens känslor. Alltså, den får ju betalt för att sitta där och reda ut. Och man får bråka med den och säga saker, även om det är läskigt. Och att, då kan, att vara så här, jag tror inte att det här kommer hjälpa. Jag tror att du har fel. Okej, okay, men känns det okej att prova det ändå? Fastän du tror att det är fel. Ja, det kan jag göra. Men jag tycker verkligen inte det känns som att du lyssnar på mig. Nej, okej. Okay. Det är bra. Okej. Okay. Alltså, det behöver inte vara mer än så. Men att man får säga det till sin psykolog hjälper mig jättemycket. För då släpper liksom någonting. Att min stress över att den inte kommer förstå. När jag får verbalisera att det är någon sorts rädsla.
Jag har nog aldrig ifrågasatt. Eller... sagt emot någon psykolog.
Nej, men jag tror att det är jätte, eller jag tror att det är jag tror att det är svårt. Och jag tror att det är bra.
Mm, absolut.
Att våga liksom utifrån där man är, att våga säga att så här, det känns inte som att du lyssnar, eller jag, min skräck är att du bara säger saker utan att du har tagit in det jag sagt. Mm. Eller och min skräck är att du tror att jag är vansinnig. Min skräck är att du tror att jag är galen. Alltså att våga tala om det. Så att man åtminstone där skapar ett rum. Som är sant liksom. Mm. Och så får den hantera det. För det är också ganska häftigt att se någon. Bara vara så här, okej, okay, du tror det. Det är fine. Man bara,
I'm gonna die now. Men det är väl alltid en bra idé att så här, verbalisera sina saker. Eller sina tankar och ångest och sådär. Det är lite som att dra ut spöken i ljuset liksom. Mm. Om man har en mardröm på natten och man vaknar och man har en riktig ångest. Och sen så pratar man om det dagen efter och så är det inte kanske så himla farligt. Man bara, det var 7 råttor och alla hade snabel. Alltså, ja, men det kanske kändes jättejobbigt i natt. Men sen så säger man det och så kan det liksom bara luftas igenom. Ja. Och då är det inte så...
Nej.
Ja.
Men jag tror att det är bra att prata om. Och jag tror att det är... För då, det jag upplever händer då, det är att jag sen vågar vara ärlig om andra saker. Typ så här, att jag tror att jag gör så här på grund av det här. Och det är ju ofta väldigt skämmiga saker. Och saker som gör att man tror så här, nu kommer du verkligen tro att jag är helt vansinnig. Nu är det kört. Nu visar det sig att jag är psykopat, narcissist, vansinnig mördare. Jag vet inte allt liksom. Men liksom så här, alla de här att bara, när jag berättar det här så kommer det nu jävlar. Och då vågar jag liksom säga det. Att så här, jag tror att de här sakerna hänger ihop. Och så är de så här, ja. Alltså, och så visar det sig att det inte är så. Alltså att då har man liksom lättat lite på de här demonerna. Mm-hmm. Och att då komma åt de här demonerna som ligger under. Mm. Att så här, den här känslan av att egentligen kommer det visa sig att jag är helt värdelös. Jag förstår ju det. Och att då våga säga det. Så att man kommer till den kärnan och kan liksom börja jobba. Men det tar ju tid att gå i terapi. Mm. För nu är det de här jävla mötena som man går på. De har bara 25 minuter för de har minskat anslaget. Man får gå 10 gånger och 25 minuter styck. Så man hinner liksom bara tala om så här. Jag mår dåligt över det här och gråta lite. Och sen ska man gå.
Mm.
Och, så det är väldigt mycket att det bara blir värre. Eller Det blir säkert bättre om man liksom inte har några problem. Men det är som att man får liksom inte...
Jag ska förresten träffa min psykonk imorgon. Förkortningen är psykonk, det är jättekul.
Sank!
Sank. och tanken var att jag, senast jag träffade henne, så skulle jag påbörja medicin. Att man skulle ta udden av ångesten liksom.
Mm.
Men dagen efter jag fick det utskrivet så fick jag ju bra besked att jag är cancerfri. Så då blev jag ju glad igen.
Mm.
Så det ska jag säga imorgon. Det blev bra för att jag blev frisk istället. Så att du kan ta dina tabletter.
Det
men det
bra
hade
tips
varit en jättebra hjälp annars.
Mm.
Men just nu blev jag
frisk istället. Bra.
Ja, precis. Ja. Jag fick välja.
Men jag äter ju antidepressiva och det har jag glömt att ta idag. Det ska jag göra sen.
Mm.
Och jag hade den turen att det hjälpte från första tabletten. Oh. Och jag har inte haft några jobbiga biverkningar.
Mm.
Alls. Det är toppen. Och att det liksom, det tog bort det där liksom. Jag började ju äta när jag mådde väldigt dåligt. Och det tog bort liksom grundångesten. Det här kliet på insidan av kroppen om att det är fel. Mm. Det är fel. Det är liksom så här bara la sig.
Mm.
Jag kan fortfarande få ångest. Jag kan fortfarande liksom må bra och må dåligt och hit och dit. Men det är mattan som ligger hela tiden. Är inte så längre. Nej. Och det hjälper ju också jättemycket att må bra.
Bra beskrivning med det där kliet. För det tycker jag också är så svårt att förklara någon. Så, vad är det då ångest över? Man bara, men det gör mest, det gör ont på insidan. Eller jag vet inte.
En diffus känsla av att något är fel.
Mm.
Det, och det går inte att komma ifrån. Det går inte att... Men det där lilla pillret hjälpte mot det.
Gud vad bra.
Sen, okej, det finns en jättetråkig biverkning. Och det är att det blir svårt att få orgasm.
Mm. Den är väl classic.
Ja, och det är ju inte alltid jättelätt. Innan medicin. Jävla hurra! Nej, men det har blivit, det är svårt.
Mm, det är tråkigt. Ja, men är det omöjligt?
Nej, det är det väl inte. Men när det väl händer så är det liksom, jaha. inte liksom så värt. Så är det ganska mycket jobb och så liksom är det inte så värt när det händer för att ja, så det är tråkigt.
Ja, det låter trist. Men vad heter det? Det här var ju i alla fall det här ångestavsnittet då.
Ja.
Det här var ju framförallt för att så här som då
lite pepp inför jul.
Ja, men när man liksom
att säsongsavslutning.
Ja. Att man kanske inte alltså behöver känna sig så ensam i sin ångest, var min tanke. Att det kanske hjälper, för att det kan, jag vet inte, ångest kanske smittar. Man kanske får massa idéer, eller det kanske inte alls är bra. Nej, ingen aning. Jag är inte läkare. Men jag tänker att man så här får, kanske känner att man bara, det där, det, ja, eller fina tips, eller kul att ni också mår dåligt.
Ja, skadeglädje är ändå.
Ja.
Nej, men också att det är inte bara det ena. Man kan ha ångest och må dåligt, men man kan också ha kul.
Mm.
Och att man får ta vara på de stunderna.
Mm.
Och vi har ångest och vi skrattar åt den. Och det får man lov att göra.
Ja, och att det, saker skapas inte för att man mår så bra. Och man går inte till jobbet för att man mår bra. Alltså så här, man kan göra saker och må dåligt.
Mm.
Man kan må dåligt och jobba. Man kan må dåligt och ha kul. Och man kan, alltså allt sånt där. Och det är också en bra. Och det tar inte bort att det är på allvar liksom. Men det kan ta bort ångesten.
Ja.
Men det tar inte bort att det är, så här, det är mindre på riktigt. Eller liksom.
Och våga prata.
Mm.
Mm. Med vänner och med vård och familj.
Mm. Och det finns massa sådana telefon, vad heter det, psykologer nu också. Jag har ju poppat upp jättemycket. Så det kan också vara bra. Även bra kyrkopersoner, alltså religiösa, är också. Ibland kanske man känner att man inte pratar med en psykolog. Då finns det ju så här
präster
man kan ringa.
Ja. Det är ett så fint ord.
Mm. Ja, det är det verkligen.
Det tänker jag att vi har gjort när vi har varit på spa. Vi har ägnat oss åt själavård.
Grand Hotel, vad vår gud.
Nej, det var lite kallt i duschen.
Ja.
Det kanske var det hon menade med uppfriskande. Att det var bra för själen.
Alltså jag kände inte det.
Du kände inte det? Nej.
Nej. Vi får önska alla en jävligt god jul. Hoppas ni äter god mat. Om ni inte gör det så hoppas att ni har det bra ändå. Med oss. Ni kan alltid börja lyssna om hela podden från början igen. Har ni oss med er hela jävlen.
Ska vi tacka någon?
Ja.
Jag tänkte att man kanske ville ha något litet peppigt i slutet. Göra någon liten kul pepp. Grej. Jag vet inte vad.
Sjunga andra versen av Bumbibjörnarna.
Nej. Då sjunger vi snapsvisan en gång.
Ja.
Så ni har den till julbordet. Okej. Okay. Om ni kan ta fram någonting lite att dricka. Det går med vatten också. Eller vad som helst. Då tar vi en liten skål nu inför julbordet.
Det finns så många ord som hon, han och hen. Är du känslig nu så tar vi dem sen. Svinga så din sejdel och se vad du tål. Första klunken ner och med vännerna skål.
Drick lite.
För mens och bröst och könsårsfett, bristning och sekret, rumpa, magen, navel, udd och sexualitet, extoxistor, cellulit och dallra lite grann, kåt och glad och arg och sur och skåla bäst du kan. Skål!
Drick resten, eller bara lite.
Du kan bli andras Johan Glans-röst. Ja, du är lite som min psykolog och sitter och viskar.
Alltså gör du så här, älta inte, drick resten.
Alkoholspöket.
Drick lite mer. Drick.
Har du provat alkohol?
Herregud, det är med julmust. Jag har redan druckit först. Ja, för fan, gott julmust.
Så äckligt.
Jag älskar julmust. Herregud. Hörrni, ha en fantastisk jul. Tack till alla våra underbara patrons för att ni gör det möjligt för oss att klippa det här överhuvudtaget. Tack till alla ni som delar, som gillar, som kommenterar. Det är det absolut bästa sättet att hjälpa och stötta. Sprida avsnittet vidare. Tagga Johan Glans. Tagga din lokala psykologkompis. Ha en fantastisk jul. Och skriv gärna dina bästa anti-ångest-tips. Mm. Så blir vi glada för den hjälpen också.
Tack också till Kristoffer på Kvarnberg Productions.
Mm. Och tack till Ami som inte är här men som borde ha varit här och poddat med oss.
Och tack Karin.
Puss, 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 puss.
Puss.
Hej då.
Hej då.
Var det Johan Glaste?
Ja. Puss.